Förra oktober kom boken Finansminister ut. Idag är han rådgivare till bland annat East Capital. Välkommen hit, tidigare finansminister Anders Borg.
Tack så mycket.
Anders, det är inte så lätt att få till en intervju med dig.
Jag har mycket på agendan. Jag har massor av olika uppdrag och det här med coronakrisen har gjort att många av de bolag jag jobbar med har rätt intensiva tider. Dessutom jobbar jag ju rätt mycket med i finanssektorn och det har ju varit väldigt, nu har ju börsen gått bra, men det har varit väldigt turbulent och stor osäkerhet och sådär. Så det är en hektisk tid.
Du känns ju ändå som en person som gillar att ha mycket att göra.
Ja, jag tycker det är roligt att jobba. Jag tycker det är kul att försöka förstå världen. Orientera sig vad som händer. Och det här har ju varit en... Det finns ju en kinesisk förbannelse där de säger att må du leva i intressanta tider. Och så är det ju. Det här har ju varit ett oerhört jobbigt år för människor. Men jag tycker också det har varit en intressant att försöka förstå vad det betyder. Och den här pandemin har ju slagit och förändrat våra samhällen väldigt mycket.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Vad skulle du säga är den största skillnaden mellan det här året och finanskrisen 2008?
Alltså det här ska man nog mer se som en stor engångschock mot ekonomin. Lite som man ska säga en ekonomisk jordbävning. Det har haft väldigt stor effekt, men vi har också studsat tillbaka mycket snabbare. Finanspolitiken, alltså vad regeringarna gör runt om i världen, har ju varit mycket omfattande, kanske 3-4 gånger så mycket som 2008. Centralbankerna har ju mycket snabbare sänkt räntorna den här gången, och därför slapp vi det man ofta får. En normal finanskris, om man säger så, brukar ungefär sänka börsen med 50%, och sen brukar det ta 2-3 år för den att komma tillbaka, och så brukar hus- och bostadspriser falla med 30%, och det har ju inte hänt den här gången. Så att för de som har arbete och som inte har jobbat i branscher där man har fått en stor direkt effekt, så har det ju ändå livet lunkat på. Och Sverige har ju fördelen av att vi är väldigt digitala, så väldigt många människor kan faktiskt arbeta hemma. Vi är ju kanske ett av de 3-4 länder i världen som har mest kunskapsekonomi. Och det gör ju också att för programmerare, för finanssektorn, för juridisk rådgivning, ja, där har det ju fungerat väldigt bra och fortsätta arbeta. Så att Sverige tycker jag nog på den ekonomiska sidan verkar ha klarat det hyggligt bra.
Du säger att man har vad kan man säga, boostat ekonomin mycket, mycket mer den här gången än under finanskrisen. Men någonstans bygger man inte ett luftslott då, tänker jag.
Nej, det som har hänt är ju att Riksbanken, motsvarigheten i USA, Federal Reserve, Bank of Japan och Europeiska centralbanken använder sin trovärdighet till att helt enkelt köpa statsobligationer och andra värdepapper. Det stoppar de in i sin balansräkning, men en vanlig bank, den skulle ju naturligtvis få en stor osäkerhet runt sig om den köpte väldigt mycket finansiella tillgångar, eftersom de ju naturligtvis både kan öka och falla i värde. Men så är det ju inte med en centralbank. De kan ju bara sitta på de här papperna i evigheter. Om en obligation löper i 5 år så kommer ju de aldrig sälja den, utan de tar sin ränta i 5 år och sen så avskriver man den skulden. Så att det har inte den... Det finns inte någon begränsning på det. Det låter lite som magi. Men det är så penningpolitik fungerar. Så länge jag kan säga till dig, Bettina, vill du ha en dollar? Och du utan att tänka efter säger absolut. Om du börjar fundera på hur mycket pengar har den där amerikanska centralbanken, har de något guld, vågar jag lita på dollarn? Ja, då skulle det inte fungera. Men om jag frågar dig om du vill ha en euro, då säger du tack så mycket. Och så länge det är på det sättet så kommer det fungera.
Du menar så länge folk är positiva till att det trycks pengar?
Ja, alltså, så länge man inte ifrågasätter valutornas värde. Och valutors värde är ju primärt i förhållande till andra valutor, så att när man växlar kronor till dollar eller om man växlar dollar till euro, och där har ju växelkurserna varit stabila. Vi har ju inte haft några stora rörelser alls, och kronorna har ju till och med stärkts lite. Och sen förlorar ju pengar i värde om man har väldigt hög inflation, och det har vi ju inte. Vi har ju ingen inflation någonstans, priserna stiger inte. Det har visserligen skett väldigt mycket intressant i priserna, allting som du vill ha, till exempel mat hemma, det har blivit dyrare. Prenumerationer på tidningar eller sådana här streamingtjänster, det har blivit dyrare. Allt som du inte vill ha, du vill inte gå och äta på företagets lunchrestaurang, där har priserna fallit. Du vill köpa kanske en extra pyjamas, visar det sig, men inte någon kostym. Ja, då har priserna på pyjamas har stigit, men på kostymer sjunkit. Så jag tror slipspriserna till exempel är ner kraftigt i år. Så att det har varit jättestora förändringar av hur vi konsumerar. Vi åker mindre taxi, vi flyger inte, vi går inte på restaurang, men å andra sidan så köper vi fler via Play-filmer och tittar mer på Netflix och prenumererar på mer tidningar och köper böcker.
Och köper mer sängar, för jag var inne i en sängbutik en gång. Jag bara, gud vad mycket folk det är som köper sängar. Ja, nu börjar folk förstå värdet av att kunna ligga i en säng.
Fast jag tyckte det roligaste var att amerikansk statistik visar att vanliga byxor, de har gått ner kraftigt i pris, för det är ingen som vill ha. Men pyjamasbyxor har då gått upp kraftigt. Och ja, det säger väl någonting om hur folk ser ut när de gör Zoom-möten. De har väl en skjorta på sig, men
eller bara, vi ligger i våra pyjamasbyxor i sängen, i en bra säng,
ja,
som funkar,
ja,
i 25 år. Kommer det här, men återigen, det låter fint att man köper obligationspapper och hej och hå, men för att den vanliga svensken ska fatta vad du säger. Så här tänker jag rent logiskt, eller bara känslomässigt, fråga mig inte hur jag tänker. Men jag tänker, sitter man då som Federal Reserve och trycker massa dollar, tryckmaskinerna bara går dygnet runt och de går varma, så tänker jag så här: hur mycket kan en dollar vara värd när det bara trycks nya pengar hela tiden in i systemet?
Alltså, en av förändringarna som har hänt är ju att vi faktiskt använder allt mindre papperspengar. Storbritannien har till exempel gått ifrån att man hade, tror jag, 80% av betalningarna med sedlar till att ha väl under 50%. Så att det är en av förändringarna. Sedlar är ju smittbärare, så det är inte så konstigt att folk inte vill ha det längre. Men vad som i praktiken händer är ju att massor av banker runt om i världen, inte minst andra centralbanker, gör så kallade swaplinor. Så svenska Riksbanken säger att här har vi 1 miljard kronor, då vill vi ha 100 miljoner dollar för det, och så får de 100 miljoner dollar. Men i praktiken har ju Riksbanken skapat den där miljarden elektroniskt. Det är ju inte ens sedlar och mynt, utan de har skapat en elektronisk miljard och så har de bytt den mot 100 digitala eller elektroniska dollar helt enkelt. Så.
Ja, men hur kan man bara skapa pengar av tomma inte, tänker jag?
Ja, det är så centralbanker jobbar. Det är en bra affärsidé att trycka pengar.
Ja, men så här, är det värt någonting om man trycker luft, tänker jag?
Ja, men om jag frågar dig, Bettina, vill du ha 10 miljoner dollar? Min gissning är att du svarar ja.
Din gissning är rätt, Anders.
Och jag tror det fungerar i nästan alla länder med nästan alla människor. Går man ut på gatan i Moskva och säger, här har ni 10 dollar, då säger folk tack.
Jo, men då skulle jag säga till dig, är det riktiga 10 miljoner dollar?
De är absolut riktiga för de som har dem på sitt konto. Men det som förr i tiden gjorde att man fick inflation, det var ju att centralbankerna tryckte enorma mängder sedlar. De sedlarna kom i omlopp, och när alldeles för många sedlar jagade för få varor, så började priserna stiga. Vi har ju alla läst om vad som hände med miljonmarkssedlar i Tyskland på 20-talet. Så fungerar det inte idag, utan får vi en överskottslikviditet så kan centralbankerna med öppna marknadsoperationer dra in det från bankerna. Och trots att penningmängden har ökat, vi har mer pengar i omlopp, så stiger inte priserna i det läge vi är. Och de kommer förhindra att likviditeten ligger kvar och driver upp priserna.
Så att, centralbanken nej, gör det?
Ja, jag är inte så orolig för det. Jag tror vi kommer att ha låg inflation och jag tror att våra valutor i huvudsak kommer att vara rätt stabila.
Tror du att börsen kommer fortsätta stiga?
Ja, det vet man ju aldrig. Volatiliteten på börsen är ju så att om närmsta 12 månader kan börsen gå upp med antingen 20% eller ner med 10%. Det är så stor differens på vad som är sannolikt. Men om du frågar vad börsen är om 5 år, då skulle jag säga då har den nog ökat med 6-7% i värde
per år.
Och frågar du om 10 år, så skulle jag säga att du är nästan säker på att den ökat med 6%. Om du skulle fråga mig om 50 år, så skulle jag säga att det är nästan självklart att den stiger med ungefär 5-6% per år. För så har det alltid varit. Och det beror ju på att när företagen gör investeringar, jag sitter ju i ett antal bolagsstyrelser, då kräver man ju att avkastningen på dem är 15-16%. Annars överstiger ju inte det avkastningen på de andra investeringar man kan göra på, till exempel på börsen. Så att företagen försöker eftersträva en avkastning på mellan 10-15%, och då betyder det att aktieägarna ofta får en värdestegring på kanske en 4-5%, och sen får de 2-3% i utdelning. Och det är därför man långsiktigt investera på börsen. Det är alltid en bra idé. Sen om det är exakt rätt att köpa nu eller imorgon, det är en mycket svårare bedömning.
Då ska man egentligen putta in lite varje månad.
Ja, kontinuerligt köpa.
Min fråga till dig är då tror inte du på en ekonomisk valutakrasch?
Nej, det tror jag inte. Det finns alltid risker. Vi har ju väldigt höga värderingar. När man värderar bolag så ska man ju, räknar man ju ofta på hur många årsvinster det krävs för att betala för bolaget om man köper det. Och i Teslas fall så tror jag det tar 909 år. Och det är klart att det är lite osäkert vad som händer om redan efter 500 år. Och kanske till och med 100 år är svårt att överblicka. Men det finns en väldig entusiasm. En del av de här digitala bolagen som Google och Amazon är ju både väldigt lönsamma, har väldigt bra och långsiktiga marginaler och en väldig stabilitet i intäkterna och hög tillväxt. Och det är klart att det är typ av bolag som många människor då vill köpa och äga.
Skulle du kunna säga ett bolag eller två bolag som du tänker, ja, men det här är ett bra bolag att köpa på börsen?
Jag tycker att de svenska investmentbolagen alltid är bra, oavsett om vi talar Industrivärden, Investor, Lundberg, Kinnevik eller Latour. Därför då får man en väldigt stor riskspridning.
Vad tror du om Volvo?
Ja, det äger man om man till exempel köper Industrivärden, och då äger man också 6-7 andra bolag, och det ger en väldigt bra riskspridning. Så för de flesta vanliga människor skulle jag säga att det är bra att äga de här investmentbolagen, för det ger en bra riskspridning.
Det är det här med aktier. Man har alltid sitt eget val om man väljer att köpa eller inte.
Så är det, och jag är ju inte finansiell rådgivare här. Utan,
nej, exakt. Men det är ändå kul att höra för mina lyssnare.
Människor ska tänka så. Det är bra att äga aktier om man ska göra det långsiktigt.
Vad tror du på alla de här läkemedelsbolagen? Du kanske inte är så insatt där.
Alltså jag har ju jobbat med massor av olika sektorer, men jag har aldrig jobbat med läkemedelsbolag. Så att jag kan faktiskt inte det. Vad som däremot är sant är att det är egentligen bara 3 sektorer som har haft mer än 10% avkastning på investeringar över lång tid. Och det är ju techbolagen, det är lyxvarumärken som Prada och Hermès, och sen så är det läkemedelsbolagen.
Gillar du lyxvaror själv?
Det händer väl att jag köper en del, men det är för framförallt till min fru som är väldigt förtjust i olika varumärken.
Alltså, så är du en generös man skulle du säga?
Ja, man ska ju vara försiktig med vad man säger, men jag uppskattar min fru mycket.
Jag trodde du skulle säga uppskattar min generösa sida. Jag upplever dig som väldigt generös, Anders, i alla fall. Hur tycker du att Sverige har hanterat den här pandemin? För att nu får ju regeringen väldigt mycket kritik.
Jag tycker några har skött i huvudsak bra ur ett ekonomiskt perspektiv. Det har varit rätt stora stimulanser. En del av de här omsättningsstöden är lite krångligt utformade, men i huvudsak har de, tycker jag, stött bolag på ett bra sätt. Sverige är ju ett av de länder där rätt många människor, inte minst äldre människor, faktiskt har avlidit. Jag tittade på en sammanställning som EU-kommissionen har gjort Och Sverige sticker inte ut så mycket ens när det gäller äldreomsorgen. Det är ett antal länder som har haft bekymmer, men vi tillhör absolut inte de bästa. Så Finland och Norge och Danmark, som vi ofta jämför oss med, har klarat det bättre. Jag tror att det finns flera skäl till det. Vi har till exempel inte i äldreomsorgen har vi till exempel inte medicinskt ansvariga läkare på det sättet som man har i många andra länder, utan de är oftast landstingsanställda medan kommunerna driver äldreomsorgen. Jag tror det har bidragit att vi inte fick till en väldigt hård och tydlig styrning tidigt, som man till exempel i Tyskland gjorde när man gick in med besöksförbud. Så det är ett antal faktorer som säkert spelat in. Så det är klart att smittdelen och vårddelen hade man nog kunnat sköta bättre. Men jag tycker nog ändå den här regeringen har skött sig hyggligt bra.
Du klappar Stefan Löfven på axeln och säger bra jobbat.
Ja, alltså det är rätt tydligt att alla de nordiska länderna har klarat sig bra. Vår BNP här i Norden faller med 3-4%. I Tyskland kanske med 7 och i Frankrike kanske med 11 och i Storbritannien och Italien ännu mer. Så att den ekonomiska skadan är mycket större i andra länder.
Sen får man ju inte glömma heller att stänga in människor skapar ju också väldigt mycket övergrepp i hemmen. Det skapar ju depressioner, det skapar självmord, det skapar ju så mycket annan elände. Och sen om man går tillbaka till mars-april, var de nordiska länderna ute och åkte skidor i Italien och Schweiz? Kunde de bära med sig smittan hem?
Ja, men sen tror jag också
det var både en fråga och ett påstående. Ja. För att min känsla är ju att svenskarna var i Italien och i Schweiz under den tiden och tog med sig väldigt mycket smitta hem.
Det finns en del som tyder på att smittan har mycket spridit sig med folk som reser över gränserna. Och att ju fler människor man har haft som har kommit in och spridit smittan, ju starkare fäste har den fått. Och då är nog Sverige mer kopplat till omvärlden än vad till exempel Finland, Danmark eller Norge. Och det hänger delvis ihop med att vi som människor i Sverige tycker om att resa. Dels hänger ihop med att vi är en öppen ekonomi. Vi har en stor exportindustri. Vi köper och säljer varor med många andra länder. Och sen tror jag också att vi har nog haft en attityd som har varit att vi... Jag är väldigt osäker på vad som är sant där. För det är också sant att Danmark och Norge och Finland är relativt öppna. Men jag tror att vi har varit mer av resenärer än vad de har varit. Och sen tror jag vi kanske hade lite otur. Svenskarna gillar att åka skidor. Och Schweiz och Italien blev ju lite av smitt... Österrike för den delen blev ju smittspridarna.
För det är så lätt att slå sig för bröstet när man inte har rest, tänker jag. Men någonstans så är det, tänker jag, väldigt lätt att bara skylla på att regeringen har agerat långsamt och att de har varit så felaktigt ute. Men kom inte det här också som en chock för alla?
Det fanns ju ingen...
Kan man agera på bara en vecka
eller två? Det finns ju ingen manual för hur man ska göra vid en pandemi som var prövad. Vi har ju pratat om det i olika sammanhang som en risk, men det, vi har ju inte haft någon pandemi. Och tittar man på Hongkong-influensan och asiaten på 50- och 60-talet så fick ju inte det så stora effekter. Helt enkelt därför att man då inte gjorde de här nedstängningarna. Men vi lever ju i en annan värld. Alla är på Facebook och Instagram. Tidningarna är väldigt nyhetsjagande. Och jag tror också vi idag är mycket mer benägna att vara oroliga för människor. På 50- och 60-talet när de stora pandemierna gick, då skrevs det ju bara notiser om detta. Det betraktades som en besvärlig influensa, men det var ingenting man gjorde någonting åt. Så att vi fäster högre vikt vid människoliv idag. Vi är mer oroliga för hur det går med sårbara människor. Och det är ju i grunden bra, men sen har det då haft väldigt stora ekonomiska konsekvenser.
Och konsekvenser med människor som hamnar i djupa depressioner och barn som blir utsatta för övergrepp i sina hem, som inte kunnat få gå till skolan och äta sin målmat om dagen till exempel. Fattigdomen har ökat, precis som du precis pratade om. Och barn i Afrika vaccineras inte längre för de här vanliga sjukdomarna som de dör utav. Så att jag menar, i slutändan, hur många hade dött egentligen ändå, tänker jag. Förstår du?
Det är ju svårt att föra resten.
För jag är ju för att man inte ska stänga ner, som du kanske hör. Så att jag menar, jag vet inte. Många anklagar ju Sverige för att vara för aggressiva och inte stänga ner och inte använda munskydd och så vidare.
Jag tycker nog att man, alla resonemang som bygger på att man ställer människoliv mot människoliv blir ju svåra att hantera.
Jättesvårt.
Det är
för det är ju fruktansvärt att ha kommit in på äldrevården, ja. Och det är ju hemskt. Och det är, man vill ju inte att en människa ska dö i onödan.
Men det är klart att den ekonomiska chocken, Världsbanken säger att det är någonstans mellan 85 och 115 miljoner till som går in i extrem fattigdom på grund av det här. Jag tror att man utan tvekan kan säga att det förmodligen är alltså då någonstans mellan 60 och 90 miljoner barn som förmodligen får gå och lägga sig hungriga under det här året och under nästa år. Det betyder att deras skolgång är störd, det betyder att de här länderna trycks tillbaka ner i en sämre ekonomisk situation. Så är det ju tveklöst att det mänskliga priset för den här chocken är väldigt stort.
Då tänker jag, börsen går upp och fattigdomen ökar och barn hamnar i hungersnöd. Hur går det ihop?
Ja, det där tror jag är någonting vi kommer få leva med och som kommer ställa till bekymmer. Den här krisen har ju ökat de ekonomiska skillnaderna. Den rikaste 10% i USA tror jag hade ökat sin förmögenhet med 2,5 triljon dollar. Och det är för att techbolagen då har gått bra naturligtvis. Och de har gynnats av låga räntor. Eftersom man har stora vinster i framtiden så blir de mer värda om räntorna är låga. Så är det ju. Och också den här rörelsen mot att hela techsektorn med förändringar av handel och allting sånt. Det tror jag också driver på klyftorna. Är man programmerare eller matematiker så har man väldigt bra utsikter. Jobbar man i en industri som redan innan hade bekymmer och som nu har fått sin rejält smäll, ja då är det tuffare. Så att jag är väldigt mycket för marknadsekonomi, men det är klart att de väldiga ekonomiska skillnader vi har idag skapar både politiska och sociala spänningar.
Och då är min fråga, du som är moderat då, hur tänker du som tänker på fri konkurrens och digitalisering och så vidare? Vad gör man för att, jag menar, någonstans som moderat måste man väl ändå ha mer jämlikt samhälle? Hur skulle du agera?
Så jag gillar ju Sverige, men jag gillar också Norden, för jag tycker våra välfärdsstater där de flesta människor ändå har tillgång till bra utbildning, där man får sjukvård oavsett inkomst och där äldreomsorgen faktiskt och hemtjänsten stöttar människor även om de inte har stora ekonomiska resurser. Det är klart att det är ett mer anständigt samhälle. Vi har också ekonomiska skillnader, men vi har ju en väldigt liten andel. Om man tittar på de här fattigdomsmåtten som till exempel EU gör, där man faktiskt mäter hur många gånger i veckan man får äta kyckling, hur stor bostad man har, hur mycket pengar man kan lägga på kläder om man har en tv-apparat och så vidare. Då är ju de nordiska länderna de som har minst fattigdom i världen. Jag tycker det är trevligare att leva i ett anständigt samhälle. Man får betala lite högre skatt, men i och för sig ska man ju, bor man till exempel i Italien får man betala lika hög skatt i Sverige, och så får man ett samhälle som inte fungerar. Så att det är trevligare att bo i en välskött välfärdsstat.
Jag hade ju Nooshi Dadgostar här, och hon anser ju att Moderaterna tänker bara på de rika, att det är fastigheterna som ökar, att det är aktiekurserna som ökar, och det är bara till för de rika medan massan har det mycket sämre. Hur ser du på det?
Jo, olika vänsterpopulistiska partier har ju haft makten i olika länder. Det leder ju nästan alltid till massarbetslöshet, sämre löneutveckling för vanliga människor och inte sällan till mycket allvarliga ekonomiska kriser där man till slut har så stora underskott så att man måste skära ner välfärden. Det var ju det vi har sett i till exempel Grekland och Spanien, att lite mer vänsterextrema partier brukar ställa till ekonomisk kaos. Det är därför den här typen av socialdemokratiska partier, då, jag brukar inte rösta på dem heller, men jag föredrar ju Socialdemokraterna framför Vänsterpartiet, därför att Socialdemokraterna tar ansvar för offentliga finanser. De förstår att vi behöver företag. Vi kommer inte ha några företag om människor inte är beredda att investera, och investerare kommer alltid kräva avkastning. Så man får för något sätt, man får nog avskriva alla utopier. Det finns inget planekonomiskt paradis, och marknadsekonomin är inte perfekt. Så vi försöker bygga ett samhälle som väger av det där lite grann. Och då tycker jag de här nordiska välfärdsstaterna är ett hyggligt bra försök i alla fall. Det är ingen utopi, det är ingen romantisk värld, och vi har många fel och brister på vårt samhälle. Men vi klarar oss ändå bättre än de flesta andra länder.
Så du menar att Norsi har fel då, någon säger att de som verkligen bara tjänar mest pengarna är de på aktiemarknaden och de som äger sina fastigheter, att det blir enorma klyftor.
Man kan ju ta Sverige 1970-1990, då drev ju landet i väldigt mycket vänsterinriktning med alla möjliga nya skatter och lagar och allt vad det var. Då hade vi noll i reallönetillväxt i 20 år. Vanliga människor fick alltså ingen som helst förbättring av sin levnadsstandard. Efter 1990 har vi gjort reformer och fram till 2010 på 20 år så hade vanliga människor fått en 50% i förbättring av sin standard. Så det är klart att underminerar man de ekonomiska fundamenten så folk inte vill investera och pengar börjar lämna landet och människor inte har drivkrafter att utbilda och arbeta, ja då försämras den ekonomiska utvecklingen och det drabbas vi alla av. Så att jag kommer nog inte rösta på Vänsterpartiet ens i nästa val.
Men Norsi menar, tror jag också, att, så här, att de som har väldigt mycket ska satsa mer på välfärdssamhället och satsa mer på de fattiga. Hon menar på att det är ingen arvsskatt, att alla rika kommer undan på ett sätt som...
Ja, och vi provade ju den lösningen på 70-talet och då hade vi noll i välståndsförbättring för vanliga människor. Men vi idag faktiskt är ett av de länder där bolag snabbt växer. Spotify är en av de få europeiska framgångsrika techbolagen. Det är fler människor i arbete idag. Och intressant nog så är det ju så att de länder som är mest inne i teknologi och kunskapssamhälle också har lägst arbetslöshet. Det är de nordiska, det är Holland, det är Storbritannien, det är öst- och västkusten i USA. Där också vanliga människor får det bättre.
Men vad hon menar är att många av de här stora bolagen har ju sina positioner på andra ställen än i Sverige så att de slipper att betala de här högre skatterna.
Ja, så
att
var
det är noll på Malta, det är noll i Holland, det var noll på Irland ett tag.
Nej, men så var det ju förut.
Så jag på Holland, jag menar i Holland.
Då var det mycket skatteplanering och människor flyttade till Schweiz eller vad det nu var. Nu stannar ju folk i Sverige. Daniel Ek har precis öppnat en ny fond där han ska investera i djupteknologi, deep tech. Alla de som grundar bolag i Sverige idag stannar kvar, betalar relativt höga skatter, inte så höga som på 70-talet. Och de återinvesterar i Sverige och det tycker jag är bättre. Den bästa omfördelningen är inte att ha höga skatter som gör att vi inte får investeringar. Den bästa omfördelningen är att ha rimliga skatter och satsa på utbildning. Och ha en social rörlighet som bygger på att alla människor kan dels få en bra grundskola men faktiskt också utan kostnader läsa på universitet och högskola. Så att jag tror mer på välfärdsstaten som omfördelare än på skattesystemet.
Så du håller inte med Norsi?
Nej.
Hon är helt till vänster och du är helt till höger. Ibland kan man inte bara sätta sig ner i en grupp och försöka liksom komma fram till någonstans av mellanläge. Men min fråga till dig är då, så du tror inte på att arvsskatten ska införas igen?
Nej, jag tror inte det. Egentligen så tror jag inte det är alltid bra att ärva pengar. Jag tror att det har förstört livet för många människor. Det finns ju många historiska och inte minst litteraturen beskrivningar av hur arvtagare har både fördärvat sin förmögenhet och sitt liv. Men om man lägger på sådana begränsningar, då börjar folk skatteplanera. Och den skatteplaneringen kommer nästan alltid vara dålig för samhällsekonomin. Därtill tror jag att långsiktigt familjeägda bolag sköts bättre. Det är bra med en Wallenberg eller en Stenbeck eller en Douglas som faktiskt,
eller en Persson.
Eller en Persson som ju nästan alltid tänker några generationer framåt och som därmed blir mycket mer långsiktig. Familjeägda bolag har både bättre avkastning, har oftast bättre sätt att sköta sina anställda och sina sociala förpliktelser, för man vet vem som är ansvarig. Det finns inte en ansiktslös ägare utan en riktig ägare och det tror jag är bra.
Vi går tillbaka till din uppväxt, Anders, för jag är ju väldigt intresserad av dig som människa. Vem är du? Hur kom du in på den här finansbanan överhuvudtaget?
Alltså jag var ju väldigt intresserad av samhällsfrågor, historia och politik och kultur när jag var ung. Så jag läste ju oerhört mycket böcker och var ju väldigt sugen på att komma in på universitetet och börja plugga i Uppsala och försöka lösa världens stora frågor som man trodde att man kunde när man var 18-19 år.
Men är du uppvuxen i en akademisk familj?
Ja, alltså min pappa var ju då datasystemingenjör och byggde ju då såna här stora. Om man har fått lön i offentlig sektor under de sista 30 åren så har man förmodligen fått lön i hans lönesystem. Båda mina föräldrar läste ju mycket böcker, så det var ju en väldigt diskussionsbenägen familj. Så att sen tyckte vi, ja, jag har alltid tyckt det är alltså kul att bryta åsikter. Man på något sätt alltid brinner för att förstå. Jag tycker fortfarande att man ska se sig själv som en evig student. Det finns varje dag tycker jag man möter frågor som man borde kunna bättre.
Hade du syskon?
Ja, jag har en bror och så har jag en syster.
Och är de också inom finanssektorn?
Ja, min syster, eller min halvsyster ska jag säga, hon är läkare. Och min bror jobbar med riskkontroll på SE-banken.
Så, ja, det är ju akademiska utbildningar för alla tre skulle jag säga. Och var växte du upp någonstans?
I Norrköping, i en liten villaförort som ligger utanför Norrköping som heter Linde.
Och hur var du växte upp i skolan? Där kände du dig smartare än alla andra? Det låter som så.
Jag har nog alltid mer upplevt att jag är mer intresserad av världen än andra. Får jag nog säga. Så jag får väl säga att jag kanske trivdes bättre i Uppsala än vad jag gjorde i Norrköping. Det är ju mer, ja, studentlivet är ju präglat av massa människor som läser tjocka böcker och har alldeles för mycket idéer.
Var du lite av en nörd?
Lite både och får jag väl säga. Jag tycker man kan vara väldigt många olika saker i livet.
Du är multitasking.
Precis.
vad skulle du säga att ditt bästa ämne då var matematik?
Jag hade ju föreställningen att man inte behövde matematik, för jag var ju intresserad av idéer och filosofi och historia, så att jag struntade faktiskt i matematiken på gymnasiet. Sen läste jag in på komvux och då hade jag bra betyg i det, så att jag är väl hyggligt duktig på matematiker, inte som en teknisk fysiker men en hyggligt duktig matematiker.
Jag har ju svårt att se att du har gått på komvux. Hur gammal var du då?
Jag hoppade av gymnasiet och började jobba som ombudsman för Moderata ungdomsförbundet i Linköping, och sen så var jag där ett år och sen så läste jag in komvux, och så, samtidigt som jag jobbade faktiskt som valombudsman för Moderaterna i Norrköping, och sen flyttade jag till Uppsala.
Skulle du säga att du är uppvuxen i en trygg familj?
Ja, jag hade en väldigt bra uppväxt. Jag har väldigt stabila och trygga föräldrar, så att ja, det får jag nog säga. Jag har haft den förmånen att få växa upp i en väldigt fin, bra familj.
När kom du in i det här politiska tänket då? Att man, när kände du att du ville vara med och förändra världen? När kände du det?
Jag hade en mormor som var väldigt intresserad av politik, och hon brukade läsa tidningen för mig på månaden när jag var liten. Hon bodde ofta hemma hos oss och försökte förklara världen och prata om de stora historiska frågorna och sådär. Så att jag kan nog säga att så länge jag minns har jag varit intresserad av politik och historia.
Och då börjar du i MUF?
Ja.
När du är 15-16 år?
Ja, 13 faktiskt. Man fick 13? Man fick gå med när man var 13, så gick jag med.
Var dina föräldrar moderater?
Nej, min pappa var från början socialdemokrat och min mamma var genom hela livet folkpartist.
Och vad var det som fick dig att bli moderat då, tänker man ju då?
Delvis tror jag det var för att min pappa inte var det. Och delvis tror jag det var för att jag växte upp i Norrköping där alla var socialdemokrater, och då kändes det ju mer naturligt att inte vara det.
Är det för att du alltid velat gå mot strömmen?
Jag tror att det var mycket min mormor. Hon var ju en klassisk folkpartist. Och hon hade ju väldigt tydliga liberala värderingar. Och jag tror att de färgade mig rätt mycket.
Jo, men då tänker jag, då går det ändå över att bli ännu mer höger.
Ja, jag vet inte hur mycket höger jag är.
Men det håller jag med om. I praktiken är det ju inte så. Men varför stannar du inte och bara blev folkpartist då, tänker jag?
Ja, jag tyckte då, det här var ju den perioden när Gösta Bohman varit partiledare för Moderaterna, och så kom ju Ulf Adelsohn, och han är ju en väldigt energisk och rolig person. Det gick ju en sån här liberal våg över världen med Reagan och Thatcher, och ja, jag fångades lite av det tänkandet. Jag tror alla tror ju att de formar sina värderingar själva, men jag tror att det är massor av olika faktorer som tidsanda och annat som spelar in.
Ja, men familj och som du säger, Margaret Thatcher.
Ja, mormor och Margaret Thatcher.
Var din mormor en järnlady?
Nej, det kan man nog inte säga. Hon var en väldigt vänlig person. Tog så mycket tid med oss barn. Så det skulle nog vara en felaktig beskrivning. Hon hette Bollan, det låter ju inte så. Det klingar inte så mycket av järn i det.
Bollan från Bollnäs.
Ja, hon hette Ingeborg egentligen, men hon kallades för Bollan.
Ja, jag har en kompis som heter Ingeborg. Ska jag börja kalla henne för Bollan? För jag har ju retat henne för Fingerborg istället för Ingeborg. bollan, det var bra. Det ska jag ta med mig ikväll. Och så börjar det då i MUF när du är 13. Det är ju väldigt tidigt. Vad visste man själv? Jag tänker när jag själv var 13 år. Då var det bara idrott som gällde. Jag tänkte inte så mycket på saker och ting som hände utanför min egen bubbla.
Ja, men så var det nog inte för mig. Jag har ju försökt på med alla möjliga idrotter, från fotboll till orientering till vad det nu var. Men jag tycker, som jag minns min uppväxt, så vi pratade alltid politik hemma.
Det kom hemifrån helt enkelt. Och vad gör du då i MUF när du är 13 år? Vad är dina sysslor?
Ja, då kokar man kaffe, skriver protokoll.
Man är en liten slav.
Trycker flygblad. Jag hade en egen tidning också under högstadietiden, som vi faktiskt lyckades då till och med få reklamfinansiering för. Så då gick vi runt till de olika små företagen i Norrköping och tiggde annonser av dem.
Sen fortsätter du i MUF. Vad händer när du går i nian i gymnasiet? Slipper du koka kaffe då, tänker jag?
Det blev för mig så att det var naturligt då när jag flyttade till Uppsala, att jag pluggade i statskunskap, filosofi och ekonomisk historia och sånt, som där man lite mer systematiskt tar sig an de här stora politiska frågorna. Och ja, efter ett tag där så fick jag börja som ledarskribent på tidningen Barometern i Kalmar. Och av någon anledning fick jag sen fortsätta med ett vikariat på Svenska Dagbladet. Och då
flyttade du till Kalmar?
Nej, jag var bara där över en sommar. Jag var sommarvikarie på Barometern. Och sen så var jag på Svenskan i av och till i 3 år, tror jag, samtidigt som jag pluggade.
Och samtidigt som du var med i MUF?
Ja, då var jag nog inte med i MUF längre.
Och när hoppade du tillbaka in i MUF?
Jag var nog medlem. Då var jag medlem i det som heter Fria Moderata Studentförbundet, som är studentorganisationen. Så det var väl mer det som var styrande. Men sen när jag var på Svenskan så blev det ju borgerlig regering 91, och då hörde jag vikarierade för Olof Ehrenkrona, som då var ledarskribent på Svenskan, som jobbade för Carl Bildt under åren innan valet där. Och då rekryterade han mig till politisk sakkunnig i regeringskansliet. Och så på den vägen
är det. Är det här 90-91?
Ja, det här är 90-91.
Okej, så att helt plötsligt är du bara sakkunnig åt Carl Bildt. Alltså jag måste ju ändå säga att den resan gick ju väldigt fort.
Ja, men jag höll på väldigt mycket med välfärdsfrågor. Bland annat då liksom välfärdsstatens teori och filosofi och teorier om rättvisa och sånt. Och skrev rätt mycket om det. Och bland annat den där boken då. Det var ju det jag jobbade med på regeringskansliet. Sen så jobbade jag också med reformen av det här med fri radio, var jag med och genomförde. Så det skrev jag faktiskt också en bok om. Så jag gillar att läsa. Och så gillar jag att omsätta det i praktiska förslag. Så att läsa och skriva och tänka är väl ungefär vad jag alltid ägnat mig åt.
Så hur var det att träffa Carl Bildt? Tackade du ja till jobbet direkt?
Det var väl så här att på Svenskans ledarsida hade jag skrivit rätt många kritiska artiklar till Carl Bildt. Han var väl inte jättenöjd med att jag anställde. Så jag tror han sa till Olof Ehrenkrona att det var okej om han slapp någonsin träffa mig.
Det är ju faktiskt lite roligt.
Ja, sen har ju Carl och jag lärt känna varandra väl, och jag kommer ju att jobba direkt med honom sen som hans talskrivare och rådgivare under tiden som statsminister. Så att Carl och jag har ju en del liknande drag. Vi är ju väldigt roade av att läsa och att ständigt fråga ut människor om vad de läser och berätta vad vi själva kommit till för insikter. Jag brukar väcka min hustru på morgonen med att visa en spännande diagram som jag har hittat på morgonen. Det är inte alltid hon uppskattar det.
Vad säger hon då? Låt mig sova.
Hon vill inte se fler diagram, har hon antytt.
Man orkar inte längre. Men vad skulle du säga att Dominika ger dig?
Till att börja med läser Dominika också väldigt mycket. Hon är en manisk läserska. Hon läser ju väldigt mycket mer skönlitteratur än vad jag gör. Och gärna tung, modern litteratur. Det får jag väl erkänna, att skönlitteratur läser inte jag så mycket. Utan jag läser mest
fackböcker.
Fackböcker, ja.
Diagram.
Ja, ja, mycket ekonomi, mycket politik, mycket historia, mycket biografier. Så dels tycker jag det är väldigt roligt. Vi diskuterar ju olika samhällen och kulturer och sånt där, men vi gör det från väldigt olika utgångspunkter. Jag talar om rysk historia och Dominika talar om Dostojevskij, men det lär vi oss någonting av båda två.
Det lät väldigt smart i alla fall.
Ja, okej. Okay.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tillbaka till Carl Bildt här. Ni blir nära kollegor och vänner, förmodar jag. Vad skulle du säga är en av Carl Bildts styrkor inom politiken?
Han har ju en energinivå som nästan inga andra människor har. Man jobbade ju 7 dagar i veckan med honom, och hade man själv jobbat 15 timmar så jobbar han 18 timmar. Och han har ju ett enormt brett intresse för världen. Pratar man om Kina så visar det snart att han är inne på det sjätte bandet om Kinas historia. Och så han läser oerhört mycket och är ju väldigt generös med att dela med sig av sin erfarenhet och sina kunskaper. Så att, sen tycker vi inte alltid lika, men...
Nej, han verkar väldigt, väldigt påläst.
Han är oerhört påläst.
Det hör man ju när han skriver små krönikor och så vidare.
Ja, men plus att det är också väldigt roligt med människor som aldrig slutar vara förundrade över världen och som aldrig slutar vandra uppåt i den här kunskapstrappan där man hela tiden, för världen förändras ju oavbrutet, och det finns ju ingen människa som verkligen kan världen.
Livet är föränderligt, brukar jag säga. Ja. Det är ju precis vad det handlar om. Det händer, det är inte corona, är det nya världskrig eller svält i olika länder eller nya politiska ledare som ändrar om hela världskartan.
Ja, det var någon som sa att man behöver spendera ungefär 1000 timmar på ett bolag för att förstå det. Och eftersom det finns 30-40 000 bolag på aktiebörserna, åtminstone i vår närhet, så kan man hålla på en stund innan man känner att man förstår dem.
Okej, jag måste räkna upp hur många timmar jag skulle... Det var ju så här, jag hamnade i 200 år. Något sånt där. Jag håller mig då till 1 eller 2 bolag. Men det är som att säga att en duktig tennisspelare eller en handbollsspelare kräver 10 000 timmar.
Ja.
94 så avgår moderat... regeringen och det blir en socialregering. Där känner du till vad som hände med Estonia under den tiden?
Jag har faktiskt inte några jättedjupa insikter om det. Det hände ju precis när vi var på väg ur regeringskansliet, så att det var ju Carl Bildt och de som då var ministrar som hanterade frågan, men jag var faktiskt inte så inblandad i det.
Men skulle du säga nu med facit i hand att de satt på information som de inte delar med sig? Allihopa, tänker jag.
Det har jag ingen uppfattning om. Jag tror inte på några konspirationsteorier. Jag tycker, så vitt jag förstår, har det där utretts rätt noggrant. Så att,
men så svarar ju alla politiker. Men jag satt ju och tittade på den här serien om just Estonia. Ja,
nu kanske inte jag skulle fästa så stor vikt vid en serie. Utan...
Nej, men det var ju en dokumentärserie, tänker jag.
Men jag har ändå varit med i rätt många sammanhang och jag har aldrig sett några konspirationer. Det är inte så. Saker och ting är väl genomlysta. Vi utreder ju nästan allting i olika kommissioner. Och de genomlysningarna har jag väldigt stort förtroende för. Jag litar på samhället.
Jag är inte här för att fråga ut det om Estonia. Jag bara tänkte att det var 94 det hände. Och man satt ju själv på gymnasiet, kom ihåg, och var helt chockad på morgonen. När
vi höll på hela natten och hanterade det. Olyckan kom ju till regeringskansliet någonstans, tror jag, vid 21-22. Och då gick ju alla i tjänst, så att jag jobbade hela den natten. Och det tror jag nästan hela regeringskansliet gjorde. Men det var ju väldigt oklart vad som hände. Och, man satt ju in de räddningsinsatser vi hade. Jag kan inte göra en annan bedömning än att jag tror att man skötte det ungefär så bra som man kunde.
Ja, jag tror inte att man ville att människor skulle dö direkt.
Nej, jag är helt övertygad om att ingen önskade.
Men nog finns det svar, eller nog finns det överlevande som kräver svar som de inte... Det är ju luddigt alltihopa. Sen vem man lägger det på, det är en helt annan sak. Men det,
jag förstår att enskilda människor är oroliga. Jag litar på vår regering och vår statsmakt och på de myndigheter vi har. Där tar man ofta fram det bästa och mest grundliga material som finns. Och det kommer alltid finnas kvar frågor, men jag tror man har genomlyst ungefär så mycket som man kan.
Du lämnar politiken 94. Och sen dröjer det ju till 2002 innan du är tillbaka. Vad händer under de här 8 åren?
Då jobbade jag i banksektorn.
Blev du ledsen för att Carl Bildt...
förlora valet? Ja. Både ja och nej.
För så mycket gillar du inte honom.
Nej, men det är ju tråkigt att förlora val. Ja, men det har ju varit en väldigt svår period. Så att jag är inte så förvånad över att väljarna... att vi förlorade det valet.
Och det var fastighetskraschen?
Det var stor fastighetskrasch, det var bankkris. Det normala är ju att oavsett vems fel det är så får regeringen skulden om man går igenom en allvarlig ekonomisk kris. Så att jag tyckte nog att det var... Jag var ju väldigt intresserad av ekonomiska frågor, så jag hade en period på Alfred Berg och SE-banken AB Namro, och det som jag tyckte var väldigt lärorik och som var oerhört intressant att jobba med. Så att jag tycker... Det här att förstå ränta- och valutamarknaden var nog rätt viktigt också för att kunna fungera som finansminister så småningom.
Och hur kom det sig att du kom tillbaka in i politiken igen? 8 år senare, 2002.
Jag har funderat mycket på det. Jag tror att det var rätt mycket en slump. Och det hängde nog delvis ihop med att jag jobbade på Riksbanken då, men jag var föräldraledig. Så att jag hade precis fått tvillingar och... låter kanske lite paradoxalt, men det betyder att man hade lite mer tid över att tänka på saker. Man gick och körde barnvagn och läste tidningarna och funderade på politik på ett sätt som jag kanske inte hade gjort på rätt många år då.
Och då var du gift med din första fru.
Precis.
2002. Jobbade hon då samtidigt som du tog hand om barnen och var pappa ledig?
Ja, hon var chef för ett par stycken såna här konferensanläggningar ute på Lidingö.
Bodde ni i Stockholm då?
Ja, vi bodde på Lidingö då. Så där Riksidrottsförbundets anläggning där ute var hon chef för.
Så du gick ut i naturen och drog dubbelbarnvagn?
Ja.
Kändes det så här, hur kändes det?
Jag tror att det är bland det bästa man kan göra i livet att vara föräldraledig. Det är en väldigt bra period tycker jag.
Och vad då gav de nappflaskor? Och...
Ja, de fick väl.
Det är lite gulligt. Två stycken som du bara tryckte in så här. Jag hade svårt att hantera en.
Ja.
Hur hanterade du två?
Ja, man tar dem en under i famnen och så matar man dem med varsin nappflaska samtidigt. Det går bra.
Och hur länge var du pappaledig?
Jag tror det nästan blev 6 månader.
Det här kanske låter som en dum fråga, men under de 6 månaderna, tycker du att de har gjort skillnad för hur det är idag och din relation till dina barn idag?
Det är väldigt svårt att veta. Jag tycker jag har en bra relation till mina barn. Sen har jag ju jobbat rätt mycket under deras uppväxt. Jag tror de skulle kunna säga att jag har varit en del frånvarande också. Men det är så det blir när man har den typen av uppdrag som jag hade. Så att, ja, föräldraskap, vad vet man? Man hoppas ju att det blir bra människor och det verkar det bli av dem.
Och ni har 2 barn?
Vi har 3.
3 barn?
Jag har 3 och sen har ju Dominika 2. Så vi har, Dominika och jag har 5.
Och när kom nummer 3 då? Var det, eller
ja, jag har en son som är lite äldre också.
Med samma fru?
Ja.
Som kom 2000?
Nej, han är född 97 så han är 23.
Ja, ah, så ni väntade några år innan tvillingarna kom. Mm. Var du pappaledig då också?
Ja, fast inte lika länge.
Och sen kom tvillingarna 2002, de är idag 18 år, myndiga. De får inte köpa sprit på systemet än.
Nej, men de pluggar konst på en folkhögskola. Har tanken att de ska komma in på vad heter det, konstfack eller konstakademin då, i så småningom. Så att,
båda två?
Ja, båda två.
Är det enäggstvillingar?
De är enäggstvillingar.
Och din äldsta son, inga ekonomi
han,
där?
Nej, han pluggar i Grythyttan och vill bli kulinarisk kock. Han lagar fantastisk mat måste jag säga. Så jag var uppe och hälsade på honom i helgen i Grythyttan.
Men det är ju helt otroligt egentligen att ingen av dem väljer något med siffror.
Ja, det är lite tragiskt.
Lite tragiskt.
Ja, jag sa att de fick välja.
Ska vi skaffa ett fjärde med Dominika, fjärde gången gillt?
Ja, jag har sagt till dem att de får välja mellan att bli läkare och ingenjörer, men det är ingen av dem som har brytt sig om vad jag säger. Så att...
Känner du att de aldrig har brytt sig om vad du har sagt under uppväxten?
Jo, det har de absolut gjort. Men det är klart att barn ska söka sin egen väg i livet och inte lyssna på sina föräldrar.
Men hade du hoppats då att de hade hållit på med politiken eller ekonomin?
Ja, Ludvig började med att läsa statistik i Uppsala. Hade ju egentligen tänkt börja läsa matematik som påbyggnad sen. Det tyckte jag ju var väldigt bra. Men det är ju hans val och han trivs ju väldigt bra med det han gör nu. Och det är ju ett väldigt kreativt skapande som man gör. Man lagar mat på den och studerar mat och kulinarisk kunskap på den nivån som han gör.
2002, samtidigt som du har nyfödda tvillingar blir ju, eller de är några månader gamla i alla fall.
Ja, de är nästan ett år då faktiskt.
De är ett år, okej. Mm. De är födda tidigt på året.
Ja.
Ja, då startar ju du och Fredrik Reinfeldt Nya Moderaterna. Då går du ju ändå från pappaledighet, från att gå runt och vissla i skogen, till att verkligen ta dig an ett 24 timmars jobb. För det är ju det politiken är. Det är ju inte ett jobb, det är ju en livsstil. Det är det jag tror inte många förstår det här, men så är det ju.
Ja, det var mycket arbete, så var det.
Och vad var det som fick dig då bara hoppa på tåget? Jag är glad och tacksam att du gjorde det, men...
Ja, det är ju svårt att svara på. Det ena är ju en tanke som leder till en annan. Jag skrev en valanalys till Bo Lundgren, där jag väl försökte hävda att det kanske inte var just tv-framträdande eller reklamfilmer som var avgörande, utan politikens innehåll. Och då hörde Bosse av sig och undrade om jag inte kunde fortsätta diskutera med honom. Och så hade vi ett antal möten och sen så frågade han om inte jag ville då komma dit och bli chefsekonom. Och då tyckte jag väl att det kunde vara rimligt.
Inom Moderaterna?
Ja, precis.
Hur lärde du känna Fredrik Reinfeldt?
Han var ju då gruppledare och jag var chef för riksdagskansliet, så det var ju den jag oftast hade att göra med. Han var ju så att säga den politiker som jag rapporterade till. Han var ju också ekonomisk politisk talesman, så det var ju klart att jag hade mycket med honom att göra.
Så du snodde hans jobb sen?
Nej, kan man inte säga. Det kan man inte säga.
Du puttade upp honom ett steg högre.
Alla de där rörelserna är väl lite oklara, men vi...
Men de är likförbannade i en rörelse.
Nej, vi hade ju väldigt mycket att göra med varandra och upptäckte väl rätt snart att vi tyckte ungefär likadant. Och ja, på den vägen blev det.
Och vad var den stora skillnaden då mellan att nu är det nya Moderaterna och här är det traditionella Moderaterna? Vad känner du är den stora skillnaden?
Ja, alltså jag tycker att ett partis uppgift är att möta de stora samhällsfrågor man har vid varje given tidpunkt. Och det var väl lite så att Moderaterna satt fast i ett, kan man väl säga, lite influerat av 90-talet, att Sverige halkade efter och det behövdes ett systemskift. Och vad vi gjorde istället var att fokusera på att väldigt många människor stod utanför arbetsmarknaden, och så utvecklade det som sen har blivit begreppet arbetslinje. Det ska lönas att arbeta, det ska finnas drivkrafter att komma tillbaka och det ska finnas möjligheter för människor att leva på sin lön. Och det är ju ofta så att de som mest påverkas av ekonomiska drivkrafter, det är ju de som står utanför arbetsmarknaden. Inte minst kvinnor. Som antingen
invandrare.
Invandrare, ungdomar, kvinnor. Och då är det här med att det jobbskatteavdrag som vi då utvecklade tror jag har varit jätteviktigt. Och vi stramade upp socialförsäkringar och en del andra bidragssystem. Därför att det är bättre att människor arbetar. Så det tyckte jag var en rimlig massa rimliga förslag vid den tidpunkten.
För när jag växte upp, det här låter kanske jättekonstigt i dina öron, så levde jag i ett väldigt invandrartätt område när jag var yngre. Och jag har ju alltid fått höra, det här låter jättesjukt i dina öron kanske, men att alla moderater var rasister.
Ja, det
har du hört det någon gång?
Ja, det är klart att det har väl alla hört, men jag har aldrig upplevt det så.
Nej, men åkte ni ut i förorten och för att jag tror att de människor som kanske stod då, precis som du säger, utanför samhället och hade sämre ekonomi och levde på socialbidrag, de trodde på något sätt att ni var emot dem.
Ja, men det vet jag inte. Jag har haft rätt många medarbetare som kommer från Stockholms förorter, och det är väldigt många invandrarfamiljer som har samma ambitioner för sina barn. De flesta har väl det, att de ska utbilda sig, och inte minst har många invandrarfamiljer just varit mycket tydliga med att du ska läsa matematik, du ska bli ingenjör eller läkare.
Ja, i alla fall iranierna.
Ja, inte minst iranierna, men även kurder och andra. Och det tror jag är den här, man flyttar till ett annat land. då tror jag man önskar att ens egna barn ska få ett bättre liv. Och ett liv blir bra om man utbildas och arbetar hårt. Det är den enda fungerande vägen till social rörlighet är ju studier och hårt arbete.
Och du har ju helt rätt i det, men jag tror fortfarande att det var många som var utsatta och inte var integrerade in i det svenska samhället, som själva inte kom hit som akademiker, hade en annan bild utav er.
Så kanske det är, men jag tror...
Hur fångade, för ni fångade ju också den större massan sen när ni vann 2006. Och vad gjorde ni för att göra det?
Jag tror att det helt enkelt handlar om att den här arbetsmoralen, strävsamheten, fliten och studierna, det appellerar precis lika mycket till människor som har kommit till Sverige, i många fall kanske till och med ännu mer, därför att just den utsatthet man upplever när man flyr till ett land, den tror jag måste omsättas i en energi och en tro på att ens barn ska få det bättre. Det är väldigt många av dem som har flytt som har gett upp mycket i sitt eget hemland. Och ska man försöka etablera sitt land, ja, det är vårt arbete, studier, flit och redlighet som är de grundvärderingar, och idag tror jag väl inte ens Socialdemokraterna skulle invända mot det. Det är, social rörlighet bygger på ansträngning.
Såklart. Det var bara det, just den här bilden som de hade utav Moderaterna, som jag själv blev liksom inpräntad. Fast jag förstod inte varför egentligen, för jag var ju egentligen inte politiskt insatt. Men man trodde ju på något sätt att Socialdemokraterna, de brydde sig om invandrarna. Det gjorde inte Moderaterna. Den bilden hade ju jag, och jag bara undrar, jag kommer ju faktiskt inte ihåg varför jag hade den, men jag vet att många hade den. Och någonstans kom ju ni in och förändrade den bilden, annars hade ni inte vunnit 2006.
Nej, det, och plus att jag
tror... Och då
tror...
undrar jag, vad gjorde du? Var det hästsvansen, undrar jag?
Nej, det tror jag faktiskt inte, men jag möter ju många med invandrarbakgrund som verkligen kände för det budskapet vi hade. Och kanske inte minst det här att de faktiskt önskar sina barn ett liv.
Och ni kanske pratade till dem på ett sätt, ja, så att det blev... Så att de förstod att vi bryr oss om er. Det är er vi bryr oss om. Det är er vi vill lyfta.
Ja, och faktiskt ge människor verktyg att lyfta sig själva. Sen behöver vi ju samhällsstöd, men i grund och botten så har man ju ett ansvar för sitt eget liv. Och ytterst är det den egna ansträngningen som avgör. Det är inte det enda som avgör, om många människor kan hamna fel ändå. Men hårt arbete, göra sina läxor, söka till långa akademiska utbildningar. Ja, det är så man bygger en tryggt familjeliv.
Mycket kärlek också. Framförallt mycket kärlek. Utifrån, så som jag såg på dig och Fredrik Reinfeldt, så såg man ju er som två parhästar. Man såg er som de här killarna, liksom. Ni kom där. Det var inte liksom... Och Fredrik Reinfeldt. Nu när jag ser Stefan Löfven, då ser jag på honom som ensam. Men när man såg Fredrik, då undrar man, var är Anders Borg? Var är hans andra hälft? Ni två var en på något sätt. Hur byggde ni upp den bilden utav er själva?
Till att börja med är det ju så att Fredrik Reinfeldt är en person som är väldigt kul att jobba med. Han ger människor förtroende. Han ställer höga krav, men han jobbar också i samarbeten. Alltså han är en person som är enkel att jobba ihop med. Så att det tror jag var en del av styrkan i hans ledarskap. Vi brukar ofta säga den där gamla klyschan att det är laget och inte jaget som avgör. För det är så det fungerar när man ska göra en stor förändringsprocess. Att man måste vara en grupp, och det var ju många andra personer inblandade. Per Schlingmann var väldigt viktig. En period när Ulrika Schenström kom in som presssekreterare gjorde hon en väldigt stor insats. Och det var ju rätt många av de andra statsråden som också var väldigt, väldigt viktiga i den här förändringsprocessen. Så att politik är ett lagarbete. Jag tror Stefan Löfven också skulle hålla med om det. Jag tror han skulle beskriva sin regering så också.
Ja, han känns lite som en gudfader också på sitt sätt. Sen kom ju också finanskraschen 2008.
Ja,
den kom ju 2 år efter att ni blev valda, och ni hanterar den, om man skulle fråga många idag så skulle man ju säga att ni hanterar den väldigt, väldigt bra. Vad hände och hur gjorde ni det?
Jag tror jag hade en fördel av att då levt nära i regeringskansliet under krisen på 90-talet och under tiden på finansmarknaden, så hade vi ju både Asienkrisen, Rysslandskrisen, Latinamerikakrisen och dotcom-kraschen. Så att det är på något sätt erfarenhet ger ju en viss trygghet. Så jag tror vi var rätt klara över vad vi behövde göra. Vi försökte stötta ekonomin med massa skattelättnader och satsningar. Vi försökte säkra upp att bankerna inte skulle falla ihop. Vi hade ju ett nära samarbete med Riksbanken och Riksgälden och andra som då har operativt ansvar för att sköta finansiella sektorn. Så att jag tycker nog att vi hanterade den där krisen hyggligt bra. Vi gjorde säkert en hel del misstag också, men Sverige kom ju ur den i lite bättre skick än många andra länder.
Och vad var det ni gjorde?
Ja, en viktig sak tror jag just är att man säkrar att bankerna står upp. För får man en bankkris, då drar det ner väldigt mycket annat. Då brukar fastighetspriser börja falla och då börjar hushållen bli oroliga för framtiden. Och då sparar de istället för att konsumera och då stiger arbetslösheten. Så att det tror jag väl var en del, att vi säkrar finansiell stabilitet. Sen har ju Sverige väldigt starka offentliga finanser, så varje gång det blir kris kan vi göra mer än andra länder. Och det är en fördel.
Den som spararen har, eller?
Ja, jo, det är bättre att vara ett litet välskött välfärdsland i norra Europa än ett illa fungerande land i södra Europa.
Varför gör inte alla som svenskarna då, tänker jag?
Det är en bra fråga. Jag var på ett seminarium i Moskva här i januari, precis innan corona bröt ut, och de hade det som frågeställning. Kan Ryssland bli Danmark? Alltså ett samhälle med högt förtroende, välutbildade människor, högteknologisk industri. Så att de nordiska länderna framstår ju ofta som ett ideal för andra länder.
Då tänker man ju egentligen att Norden borde vara sitt eget lilla EU.
Ja, och det finns ju fler länder. Schweiz är ju ett annat sånt där. Irland är...
Tyskland.
Tyskland är väl kanske inte riktigt lika välskött som Norden. Det är ett stort land och har ju en del bekymmer.
Men du sa England.
Ja, Storbritannien är också... Nu har ju de lite mer bekymmer än vad vi har med corona. Men de brukar ju vara... Innan de blev galna och gick ur EU så brukade det vara ett välfungerande land.
Finanskrisen och sen blir ni omvalda, parhästarna. Och sen så kommer ju den stora flyktingkrisen. Så ni är ju med om två stora kriser.
Ja, sen förvärrades ju också flyktingkrisen i och med kriget i Syrien.
Ja, det är den jag tänker på.
I en ännu mer intensivt skede under 2015, då det verkligen blev en stor flyktingvåg. Den började ju 13-14, men sen exploderade den ju 15.
Och blir det inbördeskrig så är det inte konstigt att människor hamnar på flykt. Och där var ju du och Fredrik väldigt snabba med att säga att man ska öppna sina hjärtan. Skulle du tänka att oj, vi kanske sa det lite för snabbt, eller är du glad för att vi öppnade våra hjärtan? Ni fick väl mycket kritik för det, tänker jag.
Jag tycker man kan tänka flera tankar samtidigt. Jag tycker att ett rikt, välfungerande land som Sverige bör börja med en så humanistisk utgångspunkt som man kan. Vi har både resurser och socialt kapital att hjälpa människor. Men det är också väldigt tydligt att det blev för många som kom. Våra system överbelastades. Och vi hade ju inte bara flyktingar från Syrien, utan det kom ju också en massa unga män från Afghanistan, som ju i realiteten faktiskt var i Iran och följaktligen inte hade på det sätt något akut krigshot över sig. Så att det får man nog säga efterhand, att ett land kan ta emot flyktingar, och det bör länder göra, men det finns en gräns för hur mycket man orkar med, och Sverige passerade ju den gränsen någonstans där 13, 14, 15. Det är ingen tvekan om att det har blivit spänningar och en del bekymmer på grund av det.
Hur hade du gjort det annorlunda idag?
Jag hade nog... Jag tror nog att det hade varit bättre att vi hade börjat strama åt flyktingpolitiken tidigare. Vi har ju en idé i Sverige om att man ska ha en rättsligt baserad flyktingpolitik, att alla som har asylskäl ska få det prövat. Det tror jag inte är realistiskt. Jag tror man får göra en bedömning av hur många människor ett land klarar av att ta in under varje givet år, och den gränsen tror jag ligger någonstans kanske mellan 20-30 000 personer för ett land som Sverige. För då klarar man av att integrera dem och få in dem på arbetsmarknaden och bygga ut skolor och hantera situationen någorlunda väl.
Hur många kom 2014? Var det 150 000?
Jag kommer inte ihåg siffran, men jag tror att det var någonstans i den storleksordningen.
Och ni fick väldigt mycket kritik. Kände du kritiken att den, liksom, det blev ju en kritikerstorm där? Både runt dig och Fredrik. Liksom,
Jag tror i och för sig att frågan blev ännu mer känslig under 15. Men då var det ju många som tyckte att vi hade gjort misstaget att varit för generösa, kanske 12, 13, 14. Det är klart att jag tror ju på ett öppet samhälle. Jag tycker många av de som har kommit till Sverige som invandrare har gjort väldigt stora bidrag till vårt samhälle.
Absolut.
Jag tror att man brukar säga att ungefär hälften av alla nystartade av de här snabbväxande bolagen antingen har en eller flera grundare med invandrarbakgrund. Men det har också betytt att många människor stannar utanför arbetsmarknaden för länge. Vi har inte varit tillräckligt bra på att lära människor att prata svenska. Vi har kanske inte heller varit tillräckligt tydliga med våra normer och värderingar. Så att, som de flesta politiska frågor är det komplicerat.
Men du hade gjort det annorlunda då, kan man säga.
Jag tror att vi skulle ha haft ett behov av att börja strama åt lite tidigare, så att det hade varit lite mer uthålligt. Alltså, Sverige kan inte ta mer ansvar än vad andra europeiska länder gör, utan man får ha en, har man en välfärdsstat så betyder det att man också har stora utgifter, inte minst för människor som inte arbetar, och då får man ta det som man får väga av det mot andra reformer och andra behov.
Skulle Fredrik ha gjort det annorlunda idag?
Ja, det får du ju fråga Fredrik om. Det är han ska svara på.
Jag tänkte om ni har diskuterat.
Men jag
det.
Tror att han nog fortfarande tycker att det var rätt att ta ett humanitärt ansvar som första position.
Och det är en väldigt fin tanke. Det måste
ja,
man ju
det, det tycker jag är en väldigt rimlig utgångspunkt. Sen måste man vara så humanitär som samhället orkar bära och som det finns stöd och förankring hos och som fungerar bra med arbetsmarknad, skola, sjukvård och sådant.
Så man skulle kunna säga att han var lite mer humanitär än tänkte logiskt.
Jag tror han nog menar på att han både är humanitär och logisk, men det är ju han som ska svara på.
Ja, ja, han tycker det. Samtidigt är det som du säger, många svenska med invandrarbakgrund har gått otroligt bra för. De öppnar företag, det är bara att se alla kemtvätter, restauranger. En gäst i min podd och vi pratade om det och då sa vi det, ja men okej, om alla svenska med invandrarbakgrund inte går till jobbet en dag så får ni se vad som händer med det svenska samhället.
Ja, det är bra om alla går till jobbet.
Jo, men jag bara tänkte när folk klagar på att det enda de gör går på socialbidrag och liksom utnyttjar svenska system, många har ju fördomar om invandrare också, och då pratade vi just om det, men varenda invandrare med svenska med invandrarbakgrund inte skulle gå till jobbet så skulle ju samhället stanna upp.
Och det skulle vara ännu bättre om ännu fler gick till jobbet.
Av invandrare?
Ja, alltså det tar ju nästan 10 år för en del av invandrargrupperna, framförallt de från utanför Europa och Nordafrika, tar det oftast 10 år innan kvinnorna är inne på arbetsmarknaden.
Och vems fel är det då?
Ja, dels tror jag man har med sig ett kulturellt arv. Kommer man från ett land där väldigt få kvinnor arbetar så hamnar man lättare utanför arbetsmarknaden.
Ja, men om nu svenska lagar ska gälla...
Jo, men man måste se nyanserna. Vi har till exempel fler syrianska kvinnor i Sverige som arbetar än vad man har italienska kvinnor i Italien. Så att det är inte så att man ska göra det allt för svartvitt här. De grupper som kom på 60-, 70- och 80-talet är ju huvudsak inne på arbetsmarknaden. Men det finns kulturella mönster som tror jag bland annat leder till att kvinnor har svårare att komma in på arbetsmarknaden.
Ja, men vem ska förändra situationen, tänker jag?
De som kommer till Sverige ska anpassa
sina värderingar. Ska det inte ställas krav, tänker jag?
Det är klart ska ställas krav, och de som kommer hit ska ju anpassa sig och bidra till vårt samhälle.
Ja, och om de inte gör det?
Ja, då måste man ställa tydligare krav och också ge bättre drivkrafter och bättre verktyg och få de här olika systemen. Det SFI, svenska för invandrare till exempel, fungerar ju lite sådär. Det har man ju hört många märkliga historier om. Och det är klart att där måste vi bli bättre på både vara tydliga med verktygen och med kraven.
Men ska man inte tvinga företag att anställa också, tycker jag?
Jag tror inte man kan tvinga företag
att
anställa.
Jo, nu tvingar vi dem.
Nej, det tror inte jag. Jag tror de ska anställa de som är mest lämpade för uppgifterna.
Jo, men om man tänker så här, man ligger ju på minus då om man är analfabet och inte har koll på hur man ska jobba och så vidare. Är det inte bra med lärlingsjobb då? Att man tar ett samhällsansvar.
Det är jättebra om företagen försöker ta ansvar, men det är inte samma sak som att tvinga dem.
Nej, det är sant. Men man skulle
bra...
kunna ställa lite krav på företag också, tänker jag.
Jag tror många företag har rätt stora ambitioner också. Så att det tycker jag är bra, men jag tror inte att man ska lagstifta och tvinga dem.
Det tycker jag. Och sen förlorar ni valet där, 2014. Tror du att det beror på öppna era hjärtan?
Vi låg ju efter opinionen långt innan flyktingfrågan kom att bli riktigt het. Jag tror det fanns en trötthet. Vi hade här suttit i 8 år.
Jobbat dygnet runt.
Vi kanske inte hade en rika... När vi började 2002, då utformade vi en väldigt bred reformagenda. Det hade vi ju inte riktigt 2014. Så att plus att det är klart att det var en djup kris, det satte sina spår.
Med flyktingpolitiken då?
Nej, en djup kris med ekonomin som ju gjorde att vi inte hade riktigt det reformutrymme vi hade önskat.
Tänk, vilket år då? 2014?
2010 ja. Så hade vi hade en ekonomisk exakt. Kris 8-10, men tillväxten 11, 12, 13 dämpades ju av att vi hade något som hette eurokrisen när Grekland ställde till det. Så då blev ju återhämtningen mycket långsammare och det gjorde att arbetslösheten låg kvar på lite för hög nivå. Och det borde vi kanske ha adresserat bättre.
Och du skiljer dig det året också. Hur var det då? Både en valförlust och skilsmässa. Hur klarar man av de två kriserna?
Ja, det blir ju ofta stora förändringar samtidigt. Jag har inte reflekterat så mycket över det.
Du bara dundrar vidare.
Ja.
Men det funkar bra, ni har en bra relation och det går framåt i livet. Sen, nu har du varit upp med Dominika i 5 års tid.
Ja, 6 faktiskt.
6? Och jag som känner er lite grann vet ju att du är ju mer privat och håller lite saker inom dig. Och Dominika är ju lite mer som jag, väldigt, jag skulle säga ännu mer än vad Bathina är. Väldigt frispråkig och pratar öppet om allt. Hur är det då med någon som, när du träffar din motpol, tänker jag?
Vi är rätt lika också. Vi har väldigt kul ihop. Hon är väldigt energisk, väldigt kul. Vi pratar om det mesta. Men hon är en väldigt energigivande person.
Ja, för ni har ju båda ett högt intellekt.
Ja, och hon har också, tycker jag, massor av perspektiv på världen som jag inte har. Så att det brukar vara väldigt kul.
Vad skulle du säga, vad är det Dominika har gjort för dig som har gjort att du har öppnat dina sinnen för hennes värld? Förstår vad jag menar? Alltså så här, som du säger, hon läser mycket skönlitteratur, hon kanske är mer open-minded. Vad är det positiva med henne som har fått dig att tänka så här? För som du själv sa tidigare, att det som var så intressant med Carl Bildt var att han hela tiden lärde dig nya saker. Vad skulle du säga Dominika har lärt dig för nya saker?
Enormt mycket. Hon är en väldigt bra och kul människa att vara med. Man får energi och insikter och vi har väldigt roligt ihop.
Väldigt fördomsfri.
Ja.
Efter din karriär har du jobbat som rådgivare åt Kinnevik och åt olika bolag. Hur är det då från att gått från finansminister till att bli rådgivare?
Det är ju på ett sätt är det ju rätt likartat eftersom man till slut landar i att jobba med siffror, bedömningar, värderingar, prognoser och utsikter och ekonomisk logik helt enkelt. Så att det är ju, tycker jag, det är väldigt kul. Man tänker ut saker och sen ska man omsätta det i praktiken och så ska man se till att det fungerar på riktigt och så får man utvärdera det. Så att jag tycker det är en rolig värld.
Skulle du kunna tänka gå tillbaka till politiken?
Det tror jag inte.
För att?
Jag har varit i offentlig tjänst i 17 år. Jag tycker jag har gjort min insats.
Jag tänker det är lite paradoxalt. Jag har varit i den här offentliga sektorn som du säger. Och man synas ju dygnet runt. Och det är ju skillnad till då. Då kan man säga, ja men det här är mitt privatliv. Men samtidigt är det ju så att när man är så högt uppsatt inom politiken så gräver ju journalisterna jättemycket om ditt privatliv och fruar och barn och kvinnor. Har du tyckt att det har varit otroligt jobbigt? Med tanke på att du har sån integritet.
Jag tycker nog att det är...
Eller tycker du det är lite kul, Anders?
Jag tycker nog det är skönare idag när jag faktiskt kan hålla mer på mitt privatliv. Och jag tycker inte att mitt liv heller har stort allmänintresse för människor. Så att jag bidrar gärna med mina synpunkter och kunskaper när det finns behov av det. Men jag tycker nog att det är rätt skönt att kunna leva mer som en privatperson.
Jag ser ju faktiskt väldigt mycket aj i dig. För jag är ju lite mer som Dominika. Jag kommer ihåg när vi satt vid en middag en gång för många, många år sedan. Så började jag babbla på liksom, och han tyckte bara det blev mer och mer pinsamt. Och till slut så sparkade han mig på benet under bordet. Och jag bara, varför sparkar du mig på benet? Och den utskällningen jag fick under bilfärden hem, den var helt sjuk att säga. Så att, och det är det jag ser, det är därför jag frågar dig, för jag ser en likhet med Aj och mig och dig och Dominika, att det, liksom, det bara pratas på och bubblas på och du försöker liksom dämpa det där lite, men någonstans verkar du gilla det.
Jag gillar Dominika, naturligtvis, och det är min fru.
Jo, men du gillar ju också den där utmaningarna, känner jag.
Man har roligt med henne. Sen är väl jag kanske lite mer privat än vad hon är, men folk får ju vara olika och hon får ju göra som hon vill. Hon brukar göra som hon vill.
Du kan inte styra henne heller.
Jag har ingen lust att styra henne heller. Jag tycker man... jag tror det är bättre för alla om bara en får göra som den vill.
Tack för att du kom hit, Anders.
Tack så mycket.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.